Varmt välkomna till BB-podd på gt.se. Idag så har vi kortat ner deras intro något och jag tycker att det har varit lite långt och segt. Idag har vi en gäst som är troligtvis den klipskaste gästen som någonsin har gästat BB-podd. Han är inte bara otroligt vacker och snygg utan han är väldigt, väldigt intellektuell och en smart kille. Eller hur, Jocke?
Han har en allsvensk CV som är av det mer anmärkningsvärda slaget när det gäller mixen av klubbadresser. Han är också en person som syns och hörs och är bra på att ta plats på och utanför planen. 3 SM-guld i 2 olika klubbar imponerar. Nu är han i Blåvitt för att ta sitt fjärde. Välkommen till BB-podd och till IFK Göteborg, Simon Tern.
Tack så mycket.
Du, när jag annonserade att du skulle vara med i BB-podd så var det en fråga som liksom trumfade alla andra frågor. Det var så sjukt många som skickade in den. Så jag börjar hela avsnittet med att skicka in en lyssnarfråga. Mm. Varför har du Marcus Rosenberg som agent?
Ja, han är kanske inte mest poppis här i regionerna.
Han har ett visst läge
i Göteborg. Ja, men främst så tänker jag väl också på han armbågade min gode vän Linus Wahlqvist, va? Eller vad var det? Trampade han i huvudet?
Det var bra timing.
När det var guldrace, var 2015.
Ja. Han tog det goa röda kortet efter en minut
ja,
ungefär.
Just det
minns
jag. Alltså jag och Marcus har ju varit goda vänner sedan jag spelade med honom i Malmö. Och vi har ju även lite verksamhet utanför fotbollen med paddelhalla och har ju en daglig kontakt och är en av mina närmsta som jag har runt mig. Så att det är egentligen av den anledningen när han valde att sadla om.
Du fick supporta laget.
Men jag skulle säga att man kan säga att det är du som gör honom en tjänst. Så här. Jag är Simon Tern, jag är rätt bra, du får mig.
Ja, men han tar mig nu i paketen som ett startpaket nu när du blir agent. Så är det väl bättre än att börja från ingen alls.
Men funkar det att ha en polare så att säga, eller som också som företrädare, som agent?
Jag tror att relationen är ju såklart viktig med en agent och när man vet vad det är för verksamhet också med alla dess baksidor så är det ju framförallt en person som jag vet att jag kan lägga mitt liv i hans så på det sättet så är det ju, tror jag, en fördel. Om det skulle bli något tjafs, det har jag mycket svårt att se någon gång egentligen när det gäller sådana grejer, utan det känns som när man vet vad som försiggår eller man har lite koll på bakom kulisserna i fotbollsvärlden så är det en speciell bransch.
Men på samma sätt som du tackar Marcus för det röda kortet så tackar vi Marcus för att han tog dig till IFK Göteborg. Vet du vad? Det här är ju ditt avsnitt.
Ja.
Och vi vill ju väldigt gärna lära känna då personen Simon Tern här. Mm. Så vi kommer ställa väldigt, väldigt mycket frågor till dig idag. Och jag tänker att för att vi ska börja lära känna Simon lite på grunden ganska snabbt så börjar vi med ett frågebatteri. Och en kategori som vi helt kontroversiellt kallar för snabbfrågor med Simon Tern. Mm.
Fullständigt namn.
Johan Simon Tern.
Ålder.
28.
Längd.
1,81.
Bor.
Just nu i Lerum eller Värnamo /
Du pendlar.
Jag pendlar, lite halvt mix.
Vilket är bäst, Lerum eller Värnamo? Objektivt.
Ja, objektivt är det Värnamo.
Dagens lögn. Ingen människa tycker så egentligen.
Men varför hamnar du i Lerum då?
Svärfar som har hus där och bor där. De är ju egentligen från Stockholm, men hans nya fru ska jag säga är från Göteborg. Så de har bott här sen 5 år tillbaka, så har de en källarvåning där som jag har just nu som övernattningslägenhet där de har haft lite student och annat. Så det blir en bra start istället för att bo på hotell.
Du har ju signat för ett par år för den här föreningen. Kommer du hamna i stan, tror du?
Ja, på något sätt så måste man ju ha någonting. Jag har ju familj nu och 2 barn ju. Och 2 hundar på det också, så att det är klart att vi måste ju ha någonstans att bo, och just nu så vill jag inte flytta på familjen på grund av att min dotter precis har börjat förskolan, så att fram till sommaren så kommer jag ha det så egentligen att de kommer få bo kvar och komma på helgerna och sen så får jag åka emellan när det är lediga dagar och sådär.
Ska vi hjälpa honom att botanisera sig i Kållered eller?
Nej, fan. Jag tänkte säga, det trodde du inte att du skulle hamna i en källare i Lerum då?
Nej, men det förväntar man sig kanske inte, men sen så blir ju den lösningen ganska bra och det är ganska trevligt att få umgås lite med svärfar och familjen där, och hennes systrar också, hon har två yngre tvillingssystrar, Mostyman.
Vad jobbar du som?
Ja, fotbollsspelare / halventreprenör får man väl säga.
Kan du inte berätta lite mer om halventreprenörsdelen i din karriär?
Ja, alltså jag har väl alltid varit ganska nyfiken på att göra saker utanför fotbollen och känt ett stort driv i det. Jag har ägt åt otaliga fastigheter och även hyresfastigheter och köpt och sålt och hållit på med lite sådana grejer ganska tidigt när man egentligen börjar tjäna lite pengar som har gjort att det har skapat mig en grund också i det livet, och nu har jag en paddelhall och kanske ytterligare på gång och även ett annat företag som är uppstartat nu, så man har väl lite att göra även utanför fotbollen, vilket jag tycker är jäkligt roligt.
Hoppade du på paddeltåget i tid, eller kommer det liksom, eller var det över kanten när du började köra det?
Det handlar nog mest om, alltså nu gjorde jag ju detta tillsammans med Marcus också, som har en etablerad hall sen tidigare, och nu har vi ju snart tagit upp ett år i Värnamo ungefär där vi byggde. Och för mig så handlar det väl egentligen om att gör du det tillräckligt bra så kommer det alltid finnas ett intresse för det här. De som gör det lite halvdant och som inte lägger ner kanske det som egentligen krävs när det väl kommer bli överetablerat, det är de som kommer försvinna. De som har gjort det jäkligt bra från grunden, de kommer finnas kvar, och vi har ju byggt från scratch. Så att vi känner oss väldigt trygga i konkurrens.
Men den dagen du väljer att lägga fotbollsskorna på hyllan, ser du en framtid inom fotbollen då, eller vill du driva vidare din civila karriär på något annat sätt?
Bra fråga. Jag har faktiskt tänkt på det ganska ofta. Det är väl lite egentligen baserat på vad man känner, vad man är i livet liksom med barn och familjen och hela den här biten. Men att jag har en kunskap såklart inom fotbollen, det tycker jag väl ändå att jag besitter som förhoppningsvis som skulle också kunna leda mig kanske någonstans om jag vill det. Sen så jag kan nog tänka mig både och, men jag har nog inte spikat någonting där. Sen så nu när Marcus också har börjat jobba som agent, så är det klart att då är det ju också kanske en del som man sneglar lite på om det skulle vara så. Men att man har bestämt någonting hundra, det har jag inte gjort.
Känns som att du inte kommer kunna hålla händerna borta från fotbollen, va?
Nej, men lite så är det väl. Det är ju man har ju varit i det och är, och jag är väl en tänkande person och en fotbollsspelare också, när jag känner att man har lite idéer och sånt där som man aldrig är blyg över att yttra med tränare och annat. Om man har liksom lite idéer vad man kan hitta på och vad man kanske kan göra för att laget ska bli bättre, så har jag alltid känt en frihet och haft ett ansvar som jag känner jag har varit villig att ta för att försöka hjälpa lagen att utvecklas och bli bättre. Och det har väl de flesta tränare som jag har haft faktiskt uppskattat. Så att.
Vilka hänger du med? Förutom Rosenberg då?
Du menar härifrån Blåvitt nu eller överlag bara?
Nej, men egentligen så tror jag att folk
är svärfar är inte skitspännande.
Svärfar i Lerum med källaren. Svärfar Fritzel i Lerum.
Nej, men det, alltså, om man ser till just Sana kände jag ju sen tidigare. Sen är det ju en sak att bonda på plan och hela den här biten som jag också tycker att jag har hittat en bra relation redan till. Vi har ju inte spelat ihop tidigare även om vi kände varandra lite ytligt och lite mer ytligt kanske får man väl säga, för vi har ändå snickersnackat ganska mycket efter matcher och runt. Så man får se i laget så är det väl han som ser ut nu. Sen så är jag ganska social av mig, så jag brukar inte ha jättesvårt att snacka med egentligen alla människor. Så
att, är det en genväg till att få till det på planen också, att man hänger vid sidan privat?
Nej, det skulle jag inte säga. Det behöver absolut inte betyda någonting. Så sen så är det klart att det kanske inte är alltid en nackdel, eller det är ju dumt att säga att det skulle vara så, men jag tror att just fotboll är ganska komplex när det gäller sådana grejer, hur man ska hitta relationer och det som krävs på fotbollsplan. Det är något helt annat än att vara jättebra kompisar utanför liksom.
Trodde du att du hade hittat receptet till varför kombon Hjalmar Jonsson Malik Mané aldrig flög?
Något sånt kanske. Vi ska också säga det, så vi ska inte kasta för mycket skit på svärfar, för han är ju inte, han har inte varit någon dålig fotbollsspelare heller väl?
Nej, han var landslagsnivå. Late bloomer, men han spelade både i Bayern, Örebro och Aalborg bland annat, Dan Salin.
Precis, så att vi tänker oss att det blir bra fotbollsgener i alla fall, va?
Jag har sagt det, alltså om mina barn hade varit travhästar, så hade de varit jäkligt dyra på auktionen, tror jag.
Vad tror du att folk irriterar sig på hos dig?
Oj, det är väl kanske att jag inte lägger så stor vikt vid vad andra egentligen tycker och tänker.
Folk säger ju ofta så. Alltså det är ett väldigt vanligt svar, men i ditt fall så känns det väldigt ärligt. Ja, det känns som att du verkligen skiter i vad folk tycker.
Så är det, för jag har ju aldrig varit bra själv egentligen från den dagen som jag kom fram med det namnet som jag haft och den pappan som jag haft. Så att jag har alltid levt med att folk tycker jag
Att du inte har förtjänat det?
Nej, att jag har fått allting gratis. Och att då har jag liksom lärt mig. Jag tror att jag lärde mig väldigt tidigt att liksom tackla det. För det börjar liksom egentligen från den dagen till att folk börjar veta vem du är. I runt 14-15 års ålder när man, så var det liksom. Så att jag tror just det har jag haft en. Jag vet att jag pratade mycket med Jordan om det och han känner igen sig i princip. Mm. Vi har liksom samma
förutsättningar. Liksom.
Ja, på det sättet att han, det spelar liksom ingen roll vad man egentligen gör, så kommer det alltid bli så.
Men blev det en drivkraft för dig då? För jag vet att jag har även hört Filip Haglund säga samma sak när han var i Blåvitt. Att han, när han gick igenom BP's akademi, så fick han tidigt höra att så här, du kommer aldrig bli något för du har liksom alla förutsättningar. Du har aldrig behövt kämpa för någonting i hela ditt liv.
Mm.
Kan det bli en sån morot för dig och motbevisa att jag ska ta mig fram och visa? Eller drivs du ens av det?
Jag tror så här, att jag tror att sett till att du får nog ha en tuffare skalle egentligen att gå igenom det som jag, om man ser till Jordan typ, om man får jämföra med, och verkligen vara beredd på att det kommer alltid finnas folk som, för vissa blir ju väldigt påverkade, det är lätt som du säger att man inte lägger så stor vikt, men jag vet ju att många även liksom, det är ju inte bara fotbollsspelare, utan du ser ju sådana som Bianca Ingrosso eller vad den är, nu var väl hon ute, läste jag någonstans med att hon funderar på att lägga ner det där för att hon får liksom utstå så mycket och det är ju någonting, kan man inte sortera det så är det inte roligt att få liksom till sig. Sen så är det ju en sak att tycka att man är en oduglig fotbollsspelare, men det är kanske något annat då. När man börjar blanda in hot och sådana här grejer, då är jag liksom inte sen med att sätta ner foten och kunna ta strid för sådana grejer. Men det har varit ganska förskonad av egentligen sen min flytt från Helsingborg. Utan det har mer varit att man är dum i huvudet snarare, och det är fine.
Om du tycker
det. Ja, så jag lägger inte så stor vikt vid det.
Men hur är det, känner du, alltså, man måste ju, det måste ju ändå vara så att man får ett annat ljus på sig, både positivt och negativt ändå, när man är son till en före detta landslagsspelare. Tycker du att det positiva överväger eller negativa liksom, så finns det, eller det kanske är helt olika.
Nej, men
olika situationer.
Ja, egentligen så hade jag gärna hett något annat, så kan jag ju säga.
Det var ingen sågning till farsan, hoppas
jag. Nej, absolut inte. Nej, absolut inte, men jag hade gärna varit utan det framförallt, som för man är ju ett barn liksom.
Mm.
Så att om man ser till så hade det är ju en, jag tror ju att jag hade suttit här även om jag hade hett något annat.
Ja, men det är det jag skulle säga, just att du har ju ändå ett CV som du har inte varit i en bra klubb.
Nej.
Nej, precis, hade det varit Värnamo och A-laget i Värnamo och floppat där, då hade man kunnat skaka på huvudet kanske.
Ja.
Vad stör du dig på hos folk?
Faktiskt sällan att jag stör mig så mycket, för jag har liksom precis på min name egentligen sitter och pratar om.
Du har också en förståelse, menar du?
Ja, men alltså, för mig så handlar det väl egentligen om att försöka sprida så jäkla mycket negativ energi, och är det någonting det skulle vara så lägg liksom, för mig så är det helt obegripligt hur människor kan gå in och egentligen lägga sin energi på människor som man inte tycker gör rätt grej. Alltså man kan ju tycka vad fan man vill och vissa, men varför måste du få den personen att må dåligt liksom med sådana grejer? Det kommer jag aldrig kunna förstå. Så att jag skulle säga att jag är ganska obrydd av mig om det är ett tråkigt svar, men jag kan inte komma på någon som eller vad jag skulle i sådana fall vara att man stör sig på direkt. Sådär.
När svärfar låser dörren till kärnan.
Ja, men det kanske är det då. Han drar över haspen, det är väl det då, så jag inte kommer upp.
Vi ska inte överdriva den här fritzelsituationen. Det låter ju som att vi fångar där. Ja. Så tror jag inte att det är.
Nej, jag har faktiskt egen ingång till dem där nere. Eller snart i alla fall.
Fantastiskt bra.
Hur många par skor har du i källaren? Eller hoppas jag, men...
Oj, ganska många. Exakt antal 30-40 par kanske.
Vad är det för typ av skor?
Det är bara Adidas nästan.
Alltså sneakers typ?
Ja, olika typer av sneakers och sen så fotbollsskor såklart, med tanke på att man också har, eller jag har ju ett personligt avtal med
Adidas. Jag skulle säga det, för jag ser vad du sitter i för tröja också.
Så att det kommer väl lite därifrån också såklart. Om man är inte smålänning för inget liksom. Om du får det gratis så är det inte så dumt.
Men blir det också till någon sån lite så här sjukt intresse då när man har enkelt till det? Nej, de bara hamnar där
och sen så blir det kanske man använder dem lite för sällan. Ibland så öppnar man inte ens paketen, men man har ändå tillgång till det och man måste ju utnyttja krediten man får ju, annars är man ju korkad som
det
smålänning.
Det är ju få saker som känns så gött som att poppa upp ett par nya stans mitt inför våren alltså.
Ja, Stan Smith är väl favorit.
Ja, vad har du för storlek här? Vi kanske kan hitta
någon överenskommelse. Kanske 8 har jag ju, eller 42.
Ja, det är för stort. Det är 7.
Ja.
Jag kan meddela att det finns ju en, nu när jag är inne på skor och pratar om den historien, så det finns ju en spelare i IFK Göteborgs A-trupp som heter Patrik Karlsson Lagemyr. Det finns en person i hela världen som har haft nytta av hans korsbandsskador. Ja. Han sitter mitt emot dig.
Du har fått alla skorna.
Jag har fått så jävla mycket fotbollsskor. Jag har fräcka skor i division 7.
Ja, det är ändå.
Det ska aldrig falla på materialet.
Nej, man får inte falla på det.
Dyr klocka eller dyr bil?
Då får jag väl säga bra bil får man säga. Och de är väl oftast kanske lite dyrare.
Mm. Vad kör du för bil?
Jag väntar faktiskt en elbil, en Audi e-tron.
Jaha, vad kul. Vilken modell är det som är på e-tron då?
E55, det är väl typ en, den är väl någon blandning mellan Q5 och Q7 och Q8, typ det är någon liksom mix av det där.
Det är en fet, maffig, kompakt SUV som inte gör bort sig i Värnamo.
Nej, precis, och som går på el och som jag tycker ändå är någonting som man nu får försöka, framförallt när man kanske har fått barn så har man blivit miljömedveten på ett annat sätt än vad jag var tidigare i alla fall. Det känner jag ett stort ansvar kring det och någonting som man kan så tycker jag väl då kan man väl ändå försöka. Jag överlever liksom med den bilen ändå.
Hur gamla är dina barn?
Den ena har precis fyllt 2 och den andra är 3 månader så att hon får dra ett tungt lass nu hemma, sambon.
Vart åkte du på semester senast?
Oh, nu får vi se.
Den frågan är svår nu för tiden.
Ja.
Det är sådär, det var 3 år sedan.
Hej, Chaparral.
Ja, men exakt. Det var nog till Dubai, var 2018 tror jag.
Det var skönt att det i alla fall var ett check i den normala fotbollsspelarmallboxen där med Dubai-semestern. Du kvalificerar ändå där då.
Ja.
Laga mat eller hämta mat?
Hämta mat, skulle jag säga.
Var hämtar man mat i Lerum någonstans?
Det finns något sushi istället tror jag.
Jag skulle säga upp för trappan.
Ja, det är någon dag, ja, där också för den delen. Just nu är det till och med behöver jag inte ens gå upp för trappan för nu är det bara rummet jämte köket i princip som jag har, men snart så blir det upp för trappan.
Ja.
Men annars så är det väl sushi tror jag. Det är väl enda gången vi har hämtat någon och det var nu i helgen.
Om du springer och hämtar mat hemma i Värnamo, vad springer man och hämtar då? En god fredag och du får gotta till det.
Jag skulle nog säga ändå Rose Garden är ju ändå min för detta skolkamrat som grundade hans familj. Så att han är ju ifrån min lilla håla där ute. Nu är det bredare i det, det är där han är ifrån. Men han har ju ändå, nu är det ju han som driver och han är 1 år yngre än mig, Mikael. Där, så att då får jag väl ge han lite reklam också och säga Rose Garden Värnamo är ändå.
Det var den största lögnen jag hört. Absolut. Besök gärna Rose Garden. Ja, rondellen i Tranemo.
Ta en extra sväng när ni ska till Stockholm.
Finns
eller Malmö,
det inte här? Menar du Göteborg?
Jo, klart
jo,
finns.
För
men jag tänkte att man skulle bevandra sig i dina jaktmarker också.
Ja.
Om man ändå gör Värnamo-touren, passa på och käka på Rose Garden.
Det finns 3 i regionen. Det finns en på Breda Sten där uppe där vi har paddlar. Där det är en McDonald's heaven där uppe där det började. Sen så är det utanför i Bredaryd och sen till och med in i stan. Så det finns en jäkla massa.
Men du kan laga mat själv eller?
Ja, det kan.
Menar det.
Ja.
Vad var paradrätten när du skulle impa på
fru? På svärfar, säger du då.
Ja, okej då.
Du ska laga mat. Oj. Du måste liksom, svärfar säger nu är det fan dags Simon. Du har legat här och slaggat och du gör ingenting och tvätten tar vi ju allting. Nu får du laga mat ikväll.
Liksom. Ja, men jag skulle säga att jag är väl hyfsad på lite kött och sånt där ändå om man nu tycker om att inte översteka grejer och sånt där. Så har jag väl ändå det som lite grund i att jag brukar ha hyfsad koll på när entrecôn och sånt där och oxfil och annat är hyfsat lagom för att plocka av grillen.
Kollar du Mästerkocken?
Ja, det gör jag. Där är jag väl kanske inte riktigt. Men, och sen så själv är jag ju vegetarian så att, men jag kan ju alltid laga
det. Det är så jävla dålig usp att kunna steka kött bra om man är vegetarian.
Ja, men det var sen tidigare så har man väl kvar det då. Det var väl ett år sedan ungefär jag blev det. Så att.
Vad lyssnar du på?
Om man, mycket radio nu tänkte jag, det låter jäkligt tråkigt, men om det är till musik så är jag väl mycket av den äldre skolan.
Vad är den äldre skolan?
Bruce Springsteen, Bob Dylan, den typen.
Gitarrbaserade män.
Exakt.
Där är han svag. Det känns Värnamo.
Ja.
Det gör det.
Det kan smyga sig in en AC/DC ibland också.
Nej, det skulle jag inte säga.
Det är mer farsan kanske.
Nej, han är nog också med åt, han är ju tokig Bruce Springsteen så det har väl varit därifrån också kanske man blir.
Men om solen skiner och du lämnar kamratgården då åker Hotel California på så är det bara.
Ja, så får det väl vara.
Har du något smeknamn?
Nej.
Jag läste, vad jag läste någon gång?
Wikipedia.
Tärningen.
Nej,
stod det där.
Så jävla hittepå så finns
det. Alltså, om någon lyssnar här.
Gå in och ta bort.
Om någon lyssnar. Ni som lyssnar, gå in och ta bort tärningen från Wikipedia.
Ja, nej, den stämmer inte. Har jag aldrig hört.
Vad skönt att det inte stämde. För det var så oerhört svagt, tyckte jag.
Nej, det...
Men när vi nu ändå är inne på Wikipedia, kan inte vi få ett gött citat av dig som kan skrivas till den sidan då? Att hela din karriär har varit en enda lång språngbräda för att till sist då hamna i Sveriges största och bästa förening.
Ja, men den får ni lägga till då. Den, jag ger den...
Den är clearad.
Den är clearad.
Han sa det här förut.
Ja, han sa det exakt. I hallen förut.
Tyvärr inte satt på micken bara då.
Ja, men det är bra.
Vilken färg har du på fotbollsskorna?
Egentligen inget som jag får bestämma själv. I princip, med tanke på att man är under avtal, så är det ofta som senaste de vill att du ska spela. Nu har jag faktiskt haft lite problem med de nya modellerna som Adidas har kommit med. Så att nu har jag spelat med de gamla X-en som de heter.
Precis vad de vill, va?
Ja, det har varit. Och jag har försökt få ett par nya, men det har, jag har fått springa med dem lite halvsöndra och knappt några dobbar kvar. Men det passar bra på konstgräs, för då behöver du inte så mycket dobbar, utan då räcker det liksom att du är någorlunda lite mindre.
Är det så att den här frågan egentligen inte har något värde längre? För innan så tyckte man ändå liksom att fan, han spelar med svarta, han spelar med dem. Men det är ingen som får bestämma det längre.
Nej.
Inte ens Messi.
Nej, absolut inte Messi skulle jag nog säga.
Nej, sant.
Det är skönt att
han har väl ändå någon sorts förhandlingsposition där. Ja. Gubbar Nike, de är här. Eller har, jag vet inte vad han har ens.
Det beror på
han har Adidas.
Ja. Det kändes bara ryggmärg så.
Ja. Men nej, men det känns som att den frågan dog lite i samband med att Kappa gjorde intåg som klädleverantör för IFK Göteborg. För då fick ju alla spelare helt plötsligt fria händer att välja vilka skor de
ville. Kraft, menar du?
Nej, det var faktiskt i Kappas intåg.
Förra gången.
När man gick ifrån Adidas så bytte man till Kappa. Det var 3 sorgliga år. Men det var vad det var i alla fall. Ja. Och då var det fria skoavtal. Då var det för övrigt också ett gäng spelare som inte fick skoavtal alls, vilket i sig var... Det var lite roligt.
Ja.
De fick spela barfot.
Det löste sig ändå. Men ja. det var inga, man fick skor, men det var liksom inte så att man kunde springa och plocka pottar.
Nej.
Vad tränar du extra på efter träningen? Eller gör du ens det?
Ja, men det får man, jag skulle inte säga att jag är den som tränar ihjäl mig sett till, om man ser till gym och sånt där. Men det som jag tycker, om man ser till fotbollsbaserat, så gillar jag att curla lite bollar i bottre efter. När man börjar bli lite bättre i kroppen och piggare ben och det blir lite varmare väder, så kommer jag nog stå ganska mycket och försöka curla dem i bottre. Så nu när alla målvakter hör på detta, så skjuter jag bara i första ändå sen. Så jag tränar på curlen i bottre, men jag skjuter i första.
Det är grymt om man kan avsluta i första förut.
Ja.
Den här frågan känns också som att alla svarar samma. Det är ingen som säger så här, motlägg.
Ja, men det är väl inlägg och nickar.
Ja, det är alltid.
Vet du varför jag har
det? Driva box till box.
Det är för att jag vill säga till dem så här. Jag vill säga till dem: vi förväntar oss att ni tränar extra.
Ja, men
också.
Det är
därför den frågan finns med. Ja. Så det är jag som kommer med pekpinnen här.
Ja,
vet du?
Ja. Det var bra.
Ditt bästa trash talk. Har du något sånt?
Nej. Det har jag faktiskt inte. Inget överhuvudtaget, ska jag säga. Jag kan vara lite gnällig. Det kan jag nog uppfatta som, om man springer och gnäller lite. Men inte mot mina kollegor, om man ändå får säga det. För jag tycker man ska behandla varandra med respekt liksom, som ändå är. Så att det blir ett gött tugg på plan. Man behöver inte springa runt och vara löjliga mot varandra. Det är för mig, det är ingenting som jag sysslar med.
Men det känns också lite som att om du skulle tracka någon, så skulle du komma med något lite för smart. Ja. Så att den som tog emot, jag hade inte förstått vad du sa.
Nej, det kanske hade varit så, jag vet inte. Men det känns, jag försöker ofta ha en god ton faktiskt med dem som, även om det kan bli lite hetsigt ibland på matcher och man smäller ihop lite sånt där, så är det ändå alltid ett gott surr.
Men har du verkligen det tillbaka om någon, Anders Christiansen säger, han vet vi i allmänhet är ett svin.
Han vet inte vad han säger heller.
Nej, men om han säger någonting elakt, då håller du ihop då så här: du är duktig Anders.
Nej, jag svarar inte ens. Ofta så svarar jag inte ens när de håller på att börja. Jag vet Ola var på mig förra året. AC var också på mig lite grann. Och han tyckte jag filmade. Han fick en varning och sparkade ner mig. Fällde mig när jag sprang förbi honom. Så fällde han mig och så tyckte han att jag filmade. Så tycker jag väl själv att han kanske inte ska uttala sig om att ramla enkelt. Så.
Men svarade du det då?
Nej, jag svarade ingenting.
För det hade ju varit jätteroligt
att
svara.
Ja, nej, jag svarade ingenting. De får gasta och gorma lite och lägga lite energi på det där, så är jag pigg istället när jag springer.
Är du den spelaren i Allsvenskan som känner flest människor i ligan?
Det skulle jag kanske kunna vara.
Du
i alla fall av de liksom högetablerade.
Ja,
liksom.
Ja,
ja, men det var därför det var liksom lite, när jag satt nu när det blev Blåvitt här nu då, och så var det egentligen den enda när jag satt och gick igenom då, vad jag känner för personer och spelare, så skulle jag nog säga att Blåvitt var det laget där jag hade minst relation till någon spelare då. I något av de andra lagen så hade jag liksom någon,
man känner någon
på ett närmare sätt än vad jag känner de killarna som.
Så det här ökar på den här kommande ringlistan när du börjar jobba som agent sen.
Ja, då har man en jäkla ingång överallt.
Rosenberg bara yes. Ja.
Pontus var väl egentligen den som jag kände bäst.
Ja, ja, det var ju passande.
Ja.
när vi är inne på trash talk och sådana grejer då, så vi snackade lite om ramsor också. Det finns ju en ramsa som jag bara har älskat hela tiden sedan de började köra den. Den är gammal, är den. Och handlar om Simon. Och jag tror att det var när du gick från Värnamo till Helsingborg någonstans, va?
Mm, precis.
Så började Malmö fansen sjunga. Ska jag ge dem cred också? Det var ju inte meningen. Eftersom din farsa var en stor hjälte i Malmö så sjöng de så här. Men känns sånt här jobbigt eller känns det bara kul?
Det där är ju med glimten i ögat, så det där tyckte jag faktiskt var roligt. Jag kommer ihåg när jag hörde den första gången. Jag tror det var Pontus Jansson som visade den till mig på en U21-samling. Och han tyckte den var jävligt rolig också. Och jag tyckte också den var riktigt rolig, för det är ju liksom med humor. Och jag känner ju till mycket väl. Ska vi se så att jag inte tappar Per Kindberg heter han, eller Per Kindgren heter han. Per Kindgren heter han. Det var han som var gärna bra i bakom verket, tror jag. Så att det är humor.
Vi har ju ändå en tradition i Göteborg att äga såna här saker. Alltså folk finns fortfarande folk som tror att vi blir arga när de säger att vi rensar fisk och sådär. Men då sjunger man ramsan själv istället. Och jag kände att det här är en sån som vi skulle kunna äga om du gör succé på planen, så att säga. Och när det blir publik, att då får vi höra den från Blåvittklacken, då så är det ju bara kul, tycker jag.
Då är det roligt.
Ja, det var det enda jag ville ha. Ja,
och så tar du nästa snabbfråga istället.
Ja. Största sportsliga framgången?
Och du får inte säga SM-guld med Malmö.
Det blir SM-guld med Helsingborg.
Ja, då blir det då.
Det går bra. Det går jättebra. Ja,
nej, men alltså SM-gulden såklart, de väger ju tungt ju. Det är ju många som spelar hela sina karriär utan att vinna i princip någonting, och jag fick 3 stycken under en väldigt kort period och tidigt i min karriär som och det största hade nog varit om inte AIK hade varit så förbannat bara 2018, för då gick vi ändå väldigt under radarn egentligen. Det var inte så många som trodde på oss i Peking där, och kammade ihop 65 pinnar och blev tvåa på det, och det har aldrig historiskt sett hänt liksom, att 65 pinnar har alltid lett till seger. Och just det här året så tog AIK 67, varav vi tog 1 poäng mot Trelleborg som tog 10 poäng totalt sett typ. Så att det där grämer man sig lite grann för då hade jag också blivit unik med 3 SM-guld i 3 olika klubbar.
Det kommer. Ja, nästa fråga är ju såklart den värsta förlusten, men då kanske ska vi räkna in Trelleborg gånger 2 i dem eller vad så? Eller
är det, det är nog det som jag grämmer mig mest när man ser till alltså, just med tanke på att vi borde varit så mycket bättre än dem och ta 1 poäng av 6 mot dem, och hade vi bara tagit 3 så hade det ju räckt.
Vem är den bästa spelaren du har spelat ihop med?
Sam Larsson.
Rätt svar då.
Bra svar. Tror du att det kan ske inom en närtid igen?
Att vi spelar ihop?
Ja.
Nej.
Det vet du kanske till och med.
Nej, det vet jag inte, men jag tror inte det.
Känslan är inte så.
Känslan är att först och främst så har han ju 2 år kvar i Kina, och sen så tror jag att han inte riktigt är där. Att han vill, alltså han har så starkt, framförallt i Holland så har han ett så starkt namn, och han kommer garanterat kunna hitta någonting i Europa även när han är klar med sin Kina-äventyr om han fortsätter att prestera på ett bra sätt. Så att jag tror inte att han vill flytta hem.
Men det finns ingen sån här lockdown-temporary Marek Hamsik-situation man kan liksom dra i där just nu, eller?
Ja, men jag tror väl så här att såklart att Sam flyttade till Kina för att det var förbannat bra betalt, och de måste ju fortfarande betala han en lön. Hur det än blir, jag tror inte att de har något corona inskrivet i sina avtal där. Okej, nu är det så att nu spelar vi inte fotboll, men skulle det vara så att man hittar en ny klubb, så gissar jag på att då är det ju den klubben som kommer få se lönen, och då är det ju inte den lönen som man kan ha i Kina. Så att om man ser till de ekonomiska motiven är ju att man då sådana fall, det är ju om man blir utköpt, då är det kanske en annan sak, men annars så tror jag inte det.
Vem är den bästa du har mött, är ju såklart nästa fråga.
Griezmann var ju ganska bra.
Är ganska bra.
Är ganska bra. Saul, Kocke och de i Atletico Madrid, Pirlo, Pogba.
Ja. Var det med Heerenveen eller har varit i
Nej, det var med Malmö.
Ah, ja.
Champions League.
Fy fan. Nästa fråga.
Nästa fråga. Kör. Yes.
Vem var din idol när du var liten? Obs får inte säga pappa.
Nej, men det skulle jag inte sagt ändå. Så att om man ser till fotbollsmässigt så var det ju när Barcelona kom fram med när Henke var där också såklart, men även senare år när man blev lite äldre med Xavi och Iniesta och den typen av fotboll som de ändå revolutionerade, eller Pep såklart som gjorde något annat än vad många andra tidigare har gjort, och var en inspiration som var stor.
Följer du dem än idag?
Nej, för nu är de förbannat dåliga tycker jag. De har tappat hela.
Du är en så kallad medgångssupporter, ja, till Barcelona.
Jag följer hellre City då, just med tanke på den fotbollen och det man hela tiden försöker bli nytänkande, men alla försöker förstöra för det med de olika medlarna som finns, och man försöker stänga ner och man gör det ena och andra, så måste alla de här kreativa hjärnorna hitta på nya idéer för att man ska kunna utveckla fotbollen ytterligare, och där är han ju överlägsen de andra. Alla andra kommer han med någonting ett år senare så gör allihopa det, och sen så måste han anpassa sig och göra nya grejer, och då så ett år senare, så alla är ju egentligen ett år efter Pep Guardiola kan man ju säga. Sen Bielsa är väl kanske hans största inspiration som man också måste
Han är mer provskjutare av
ja, men han är, Bielsa är ju också, han är ju helt enorm, han kör ju bara sitt race, och det tycker jag också. Jag gillar dem som går sin egna väg, och vi har ju egentligen bara haft kanske, om man ser till i Sverige så har vi ju Graham Potter, och han är ändå tränare i Premier League idag, och han blev väl lite halvt bespottad och lite idiotförklarad en period på det sättet som de ändå försökte bygga sitt spel med, extremt passningsorienterat och den här biten, och kunde skapa det han gjorde med ett lag ratade spelare som i princip var superettanspelare allihopa, som och slå Arsenal med 2-1 var borta.
Ja, det spelet de hade mot Arsenal, det var att man spelas ur varenda situation.
Nu gnäller vi mer på sättet de bygger sina små hus uppe i Östersund. <Så att, laughs> ja. Men är det på det sättet du beskriver med som City och tidigare Barcelona, är det så du vill spela fotboll också?
Det är såklart en inspiration av att, sen så ska man också veta att Manchester City är ihopplockade spelare som är kanske bäst i världen på de olika grejerna, och den potentialen med mycket yngre spelare som de kan plocka ihop, att man ska kunna ta idéer från det, absolut, men att man ska kunna kopiera det rätta av, det tror jag inte på, men det finns alltid idéer, och det finns flera lag såklart att kunna ta olika, alla har ju lite egna idéer, men det är ändå han som bygger något, på något sätt revolutionen lite i allting som kommer, att det är liksom nya grejer och sen anpassar sig många efter det.
Vi tar de bästa bitarna och så stoppar vi in dem i blåvitt helt enkelt.
Precis.
Då ska vi prata lite om Simon Terns karriär som fotbollsspelare. Nu har vi mest blajat innan, nämligen.
Ja, absolut. Nej, men vi ska väl gå igenom liksom från start till mål, och mål är nu.
Det trodde du att vi skulle göra, men jag tänkte vända på begreppen. Men jag tänkte också först liksom bara, om du får beskriva med egna ord, så här, vad är du för en sorts fotbollsspelare egentligen nu?
Nej, men alltså, jag har väl alltid haft en spets kanske i driv med bollen och sådär, som har utmärkt mig som den spelaren, framförallt i Sverige, och kunna transportera bollen i en hög hastighet. Om man ser till lite äldre dag, när även om jag fortfarande är ganska snabb, så är det klart att man utvecklar även annat, och statistiskt sett så var jag väl en, om inte den bästa passningsspelaren i fjol, så en av dem i serien i alla fall, sett till skapande målchanser och genomskär och annat. Så att det är väl någonting som man egentligen får se som min allra största styrka, att jag har liksom ett bra offensivt passningsspel framförallt.
Du var en konstant spelare i mitt fantasylag förra
året. Ja,
så blir det nog även i år.
Ja,
kanske. Vi får se.
Kanske till och med kapten.
Det var du ett par omgångar faktiskt. Ja, ja. Sen så missar man på Nyman när han satte tre straffar. Ja. Men det är en annan fråga. Men det jag skulle fråga dig var, har du alltid varit på mittfältet?
Ja.
Även sen liksom knatteåldern?
Ja.
Det är ganska ovanligt att man håller sig kvar vid sin position hela vägen. Det är alltid så, du är bra så du får vara anfallare liksom. Ja. Och sen utvecklar man sin
Mm, ja, men så kanske om man ser till när man var väldigt liten så sprang man väl runt överallt. Eller då var man där man bollen var.
Men vi säger att du är 12-13 år.
Nej, då är jag nästan i princip, ja, lite kanske man har spelat forward ibland. Men majoritet har varit mittfältare sedan väldigt tidig ålder.
Och jag tänkte så här, karriärmässigt att vi ändå tar och börjar med det bästa. Okay. Som är nu liksom, ja. Och Blåvittiden, så kan man liksom spinna,
ta den andra skiten så här,
men precis. Så om man tittar på som nuläget i Blåvitt, så det är klart att det har bollats en jävla massa med positioner och grejer, men om du hade fått bestämma var i det här laget du ska spela, då får man inte svara där roller säger att jag ska spela, för du har ju såklart också en vilja liksom. Om du ritar upp ett spelsystem som du tror kan bli aktuellt, var skulle du själv vilja stoppa in dig? Bredvid Hamsik eller vad
som
helst.
Nej, men om man ser till så som vi har spelat nu sista matcherna, så är det ju egentligen den rollen som jag har. Som en spelare som både kan vara en box-to-box-spelare liksom, där jag kan vara med både nere när det behövs, men också där uppe när det väl ska komma till avslut och sista tredjedelspassningar och sånt där. Så att det är väl egentligen det som jag har egentligen varit i hela min karriär. Det är ju en box-till-box liksom, där jag springer mycket, löper mycket, uthållig och sen ganska skicklig med bollen.
Spelare som har sådana här offensiva kvaliteter, passning och bra med boll och sådär, de får ju ofta alltså, själv då, för att de är inte lika bra defensivt. Ibland så tycker jag att de får det oförtjänt, för att man ser, när man ser en genomskärare så tänker man samtidigt, ja men han jobbar inte hem. Hur ser du på dina defensiva kvaliteter?
Det är ju inte mina främsta egenskaper såklart, med tanke på att jag är bättre på annat, men att springa och jobba hårt och kunna gå in i lite duell och annat, det kan man ju alltid göra. Sen så att inte jag är lika stark som Pontus i duellspelet eller vem det nu än är, så är det klart att alla har ju sina olika nischar egentligen som fotbollsspelare, vad de har gjort sig så pass bra som de är och har varit. Så har man ju alla lite olika roller, och det är klart att ser man till att löpa sådär, så brukar jag vara den bland de som löper mest.
Om man kollar på sådana här radar efter matchen med som har sprungit längst, så är du inte sist i alla fall.
Nej, jag brukar vara topp.
Hur långt springer du på match? Ungefär?
Runt, om man får, nu vet jag inte hur mycket jag sprang sist, men normalt förra året i Peking så snittar man kanske runt 12 kilometer.
Mm, det är ganska mycket.
Ja, det är ju, det brukar alltid vara någon som springer jäkligt mycket, och de kan ju ligga upp mot nästan 13, 12,5, 13, och det brukar ofta vara de som spelar som wingbacks eller ytterbackar ju, som får väldigt mycket långa löp framförallt. Ja. Mittfältare kan ju ibland vara matcher när du inte springer lika mycket, för att du har liksom inte så mycket att springa på. Alltså har du bollen bara för sin planhalva, så då handlar det mer om att du gör mindre rörelse och är aktiv liksom i ditt spel än ytterback, och måste ju alltid fram och tillbaka hur man än vänder och vrider på det, och de måste ju vara där uppe och slå inlägg samtidigt som de också måste vara ner i backlinjen och försvara. Det är ju lite olika, men ofta är det ju de som springer mest.
Vi har testat lite olika spelsystem här nu på försäsongen, både fyrbackslinje och trebackslinje och sådär. Är det något av dem som du föredrar själv liksom, att fan, det här är roligast att spela, eller känns som bäst potential eller sådär?
Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag har egentligen spelat alla system. Om man ser till de här sista åren, så har jag både spelat 3-5-2, jag har spelat 3-4-3, jag har spelat 4-3-3, som man nu började året här med. Så att för mig så är det väl, rollen blir ganska lik oavsett vilket system du spelar som mittfältare i alla fall. Skillnaden blir lite annorlunda i backlinjen och när du inte har några yttra och sådär. Det är ju det som skiljer sig, men just som mittfältsrollen blir ju ganska lik ändå oavsett hur man spelar gällande de systemen.
Om vi ska kika lite på vad vi ändå tror att vi kan förvänta oss eller förhoppa oss på, så kan man inte säga. Men
jag tror folk fattar.
Mm. Det har ju rasslat till på inkontot i truppen så här senaste veckan här. Både med Hamsik, men även då liksom att det känns som att klart eller vad man ska säga med Marcus Berg och Oskar Wendt. Om vi säger att de kommer i sommar också, vad tycker du att vi kan förvänta oss? Ska vi förvänta oss att vi utmanar dem guldet rent av?
Ja, men det tycker jag väl. Absolut. Alltså, ja, man går in och vinner. Jag går i alla fall in med insidan att man ska slå alla lag oavsett. Sen så att man inte alltid gör det, nej. Det, så kommer det vara. Vi kan ju inte vinna 30 matcher, men absolut kan man slå alla lag med det laget som vi har idag.
Nej, men hade vi suttit för någon vecka sedan här, så kanske vi inte hade känt på samma sätt. Mm. Om du förstår vad jag menar. Och sen så hände det grejer. Du tycker att det här tar oss liksom hela till högsta hyllan liksom, i och med dig och Marek och Oskar och Marcus i sommar då?
Ja, men det tycker jag absolut. Jag menar, fasen, om man ser till att vi var med, egentligen kanske till och med borde vunnit förra året med det laget som vi hade i Peking, om man ser till starten vi hade där. Hade vi bara haft ett lite bättre kollektivt försvarsspel så är jag helt övertygad på att vi hade vunnit serien om vi hade fortsatt trumma vidare på det. Men det blev lite hackigt och vi började släppa in lite enkla mål som gjorde att Malmö var lite för stabila egentligen. Jag tyckte inte de var exceptionella på något sätt förra året, men de var jäkligt stabila och vann mycket matcher. Utan att glänsa liksom, och kan man bara komma upp i även vinna lite matcher när det inte alltid fungerar, så är helt övertygad om att kvalitetsmässigt med spelare så kommer man kunna vara med och utmana. Det har jag en god tro.
Hur är kamratgården om du jämför med andra platser som du har varit på?
Alltså träningsmässigt så är det bästa, det måste jag säga. Jag har aldrig varit på kamratgården innan förrän jag åkte upp hit och i princip gjorde läkarundersökning och skrev på, så att det är verkligen en positiv överraskning för mig. Och tycker om när det är liksom verksamheten som är så för sig själv på det sättet som den är och har liksom sin egna anläggning, än att man egentligen byter om på arena och så som det är på de flesta andra ställen jag har varit på. Så att det är bara positivt.
Jag kan säga att då kommer det bli bättre när ni går ut på gräsmattan precis utanför och gubbarna kommer med sina termosar och fika på sig liksom.
Ja, det blir mysigt.
Då tar vi och backar tillbaka hela vägen dit du egentligen har längtat hela tiden, till Värnamo. hur var det när du började? Var farsan tränare då redan i klubben där? Liksom? Eller hur fan såg det ut då?
Nej, han blev väl först tränare när vi var kanske 10-11 eller någonting där. Mm. Så de första 3-4 åren så var det föräldrar till barnen som körde. Och sen så när han slutade väl i Halmstad 2002 eller 2003, jag kommer inte ihåg exakt det var när han var tränare där, så då var vi ju 10-11, då började han hjälpa till med pojklaget då. Så att fram dit tills jag blev, jag skulle vara 15-16 där, så blev jag uppflyttad till Värnamos A-lag.
För det var ändå någonting han fick till där, det var en jäkla massa spelare som kom ur den eran så att säga.
Mm.
Tror du att han blev kvar där borta också eller?
Ja, han blir kvar. Han flyttar inte sig nu.
Vi kan inte lura han hitta någon till U-laget i Blåvitt till exempel? Eller?
Alltså, jag tror att så här, hade han velat bli fotbollstränare så hade han varit det på högsta nivå. Alltså han har aldrig haft något driv av det. Han har gjort det liksom som han tycker känns bra och är roligt för honom och drivt honom, och det har inte varit att träna allsvenska klubbar för då blir det liksom både pressen och tror jag också, och sen även livet blir ju liksom helt knutet. Du kan ju inte göra någonting annat någon gång. På det sättet som man kanske vill ha ett lite friare liv om man har levt ett liv som fotbollsspelare. Så jag kommer också se fram emot en dag när man har liksom helger som är lediga. Och bara en sån grej. Så vi har ju liksom, det är klart att vi är fantastiska. Alltså man får jobba med det som man har drömt om. Men det finns ju också en baksida med det. Att det är ju liksom extremt. Du har ju liksom, du kan ju inte ringa dig ledig någon dag oavsett hur den ser ut, utan du är ju alltid, du måste ju alltid vara där vad det än som händer. Så att just den här friheten tror jag är någonting som han uppskattade väldigt, som gjorde att han har aldrig känt riktigt av att vilja bli elittränare.
Men han kan ju träna ungdomar fast på en något högre nivå än Värnamo, men jag. Till exempel i Göteborg.
Ja, fast han vill inte flytta därifrån tror jag. Nej, nu. Han trivs där. Och nu är han ju, har han ju varit med, nu tog han ju upp dem förra året i Superettan igen ju, och ha en delad ledarskap där med en ny kille som har kommit in som heter Robin. Så att jag tror att det är nog utmärkt för honom att kunna glida på det.
Hur gammal var du när du gick till Helsingborg sen då?
Jag skrev på när jag var 17 och sen så flyttade jag året efter, så att jag var kvar i Värnamo det året och då gick vi också upp i Superettan från division 1 och sen så spelade jag aldrig med Värnamo i Superettan, utan då gick jag till Helsingborg då, och det var mitt första år och också mitt enda år där.
Hur kan sonen till en så stor Malmöikon ens få för sig att gå till lokalkonkurrenten Helsingborg, frågar man sig då?
Alltså, det är väl lite egentligen precis som man har talat om tidigare, att du får ju välja det som känns rätt för dig snarare än att du är liksom knuten till någonting och jag och har fortfarande än idag en nära relation till Jesper Jansson som var egentligen, är ju också från Småländska skogarna och var tidigt på oss och ville gärna att vi allihopa, nu blev det ju jag, Josef och Loret Sadiko då, Josef Baffo, som hamnade i Helsingborg, medan Viktor Claesson gick ju till Elfsborg, om man ser från vår åldersgrupp då, eller vår generation där. så var det egentligen att han var ute tidigare än de andra, vilket gjorde att jag kände att jag hade en tro på Jesper och kände som honom en trygghet liksom i att ta mig till Helsingborg och ta hand om oss på ett mycket, mycket fint och bra sätt då. Sen så efter mitt år där så valde jag att flytta vidare senare till Malmö istället.
Ja, men det fanns liksom inga tankar så att fan, det här går ju inte liksom. Utan
nej.
Det var inget sånt som du...
Nej, jag hörde aldrig någonting från Malmö under den perioden. Nej. Och det gjorde jag tror inte de andra spelarna heller.
Och sen bara, han är ju svimra, vi tar han.
Ja,
typ. Men du fick ju med dig ett SM-guld i Helsingborg också där då.
Cupguld med.
Ja, just det.
Man radar upp titlarna.
Ja. Och Supercupen, om den räknas, jag vet inte.
Den har nog aldrig räknats. Bara du fortsätter på samma spår när du är här i Blåvitt så har vi inga problem att är det med.
Ta trippen.
Ja. Men sen då, så, om vi snackar kontroversiellt, så övergång då mellan Helsingborg och Malmö. Då undrar man också, hur tänker man där nu då? Alltså där finns det ju ändå en ganska hård rivalitet mellan klubbar och mellan supportrar, och det blev väl ett jävla liv då, va?
Ja, nej, men det är ju lite som jag sagt tidigare att du måste ju välja det du tycker är rätt och det som känns rätt för dig, och sen så att det alltid kommer finnas människor som tycker både det ena och det andra, och det gör det säkerligen folk från Norrköpingshåll också som tycker jag är den största idioten, men alltså det får ju vara så, alltså, jag styr ju mitt egna liv och jag är jäkligt tacksam att jag har fått uppleva alla de här klubbarna som jag har gjort, för att jag har bara fantastiska saker att säga om allihopa på alla sätt liksom. Jag har inte vantrivs någonstans jag har varit, och sen att jag har varit i många olika, jag tycker för mig så har det också varit erfarenhet att träffa nya människor, lära känna människor, och jag hoppas väl att majoriteten av dem, om ni skulle ringa och fråga de olika föreningarna och de människorna som jobbar kring föreningen, har någonting positivt att säga om mig.
Alltså en känsla jag får när jag sitter med Simon här nu, det är, och som särskiljer dig, inte bara att du har ett djup i ditt tänkande, men det som särskiljer dig från många andra fotbollsspelare som jag har träffat, tycker jag är att det nästan känns som att du lite ogillar det offentliga ljuset. Att det, så här, det ger dig ingenting att bli igenkänd.
Nej, egentligen. Alltså, så skulle man ju kunna säga. Alltså, jag blir ju på något sätt, kanske med tanke på den personligheten som jag har, så är det väl därför är det oftast det roligaste att ha med mig på såna här grejer, och även andra saker också med intervju och annat, för att jag är liksom inte så jäkla putsad som kanske många spelare, utan säger jag någonting så tycker, eller om jag känner att jag tycker det, så då säger jag det sen, så att det är kanske ibland vissa uppfattar det som att det är någon kritik, eller nej, men det är liksom bara min känsla snarare än att det är liksom något illa ment mot någon, utan tycker jag någonting och jag känner att men så här är det, då säger jag det, och då är liksom det är för mig, så har jag det hellre så än tvärtom.
Har du fått påbackning från det någon gång då? Alltså folk säger, nu får du hålla käften, Simon.
Ja, det får man väl alltid. Alltså, men det är just som jag säger, ja.
Jo, men från ledning liksom.
Nej,
inte från supportrar såklart.
Nej, det skulle jag nog säga att nej. Det, har jag
det är ingen som vågar, för då kommer du säga, han sa till mig att hålla käften.
Jag får inte prata, jag har munkavel, du får ta det med han.
Men om jag fastnar på det här nu, men just en sån övergång som där. För okej, vad folk säger och så här, men det finns liksom ingen så här att man känner att de här supportrarna som ändå har stöttat Helsingborg i det här fallet då, stått och blött och skrikit på läktaren och älskat dig av hela sitt hjärta, så som man gör som fotbollssupporter, att det blir lite att man kissar dem i ansiktet och säger, nej men nu går vi till era lite större gubbar här borta i Malmö. Förstår du vad jag menar?
Just då var de inte större, om man ser till, för vi vann ju ändå, och de Malmö blev ju fyra, för mig så var det mer handlade om att min egna personliga utveckling som fotbollsspelare, man kan väl inte säga efter nu att jag haft fel i alla fall, eller?
Nej, men även om då liksom, för det finns ju liknande alltså historier när folk har lämnat Blåvitt, när man kände att vad fan, vi gjorde allt för dig, och så väljer du att göra sådär, de tankarna finns inte alls, eller?
Nej, alltså som jag sa, alltså, det är just det att man ska lägga för stor vikt i vad andra tycker, liksom du måste ju känna, alltså du kan ju inte hålla fast vid saker som du inte tycker känns rätt, skulle jag vara kvar då för att jag, liksom människor som kommer tycka att nej fan, det är klart han borde varit kvar, för nu har vi gett honom chansen i Allsvenskan, nej, ni har inte gett mig chansen, jag har tagit chansen själv, och hade inte jag varit bra så hade jag aldrig varit där, och hade inte jag tränat som en slav så hade jag aldrig blivit en fotbollsspelare, så att, alltså det här med att självklart så är det ju en del i att klubbar hjälper dig på vägen, men det är ingen annan än dig själv du har att tacka för att du tar dig dit du är, och det tycker jag är en jäkligt viktig grej att ha med sig, liksom att hade man varit pissdålig så är det ingen som vill ha dig, alltså,
då får man ingen extra hjälp liksom.
Nej, och då är det ju tvärtom, ska man säga samma saker till de spelarna som är för dåliga då, som inte får nya kontrakt, att det var fasen, det går liksom inte riktigt ihop för mig, tycker jag, om man ser till en sån fråga. Att det är ju liksom, det är jag som lägger ner tiden, och det är jag som la ner alla timmar, och det var jag som sprang i eljusspåren när de andra kanske satt och höll på med annat, spela tv-spel eller var ute och kröka. Och då är det också liksom det jag tycker man, där ska man inte känna någon skyldighet till någon.
Var det mycket liksom tjafs och hot och grejer just i samband med den övergången, eller var det?
Jo, men det var lite grann sånt där. Det var det. Jag fick väl, jag tror både Malmö och Helsingborg polisanmälde en rad händelser, både i samband med när jag hade en när de hängde upp en docka när jag skulle spela första matchen borta mot Helsingborg. Så hängde det en docka, men snarare runt en typ, ja, med min matchtröja på. Som de hängde ut från arenan då, eller där uppe på.
Ja, det är Simon Tern ska dö.
Ja, exakt.
Den grejen.
Ja. Och det sjöng de väl alltid, men det,
jag har ju fel gjort lag att jobba med just den terminologin kanske.
Ja.
nästa.
Ja, men då dyker ju, eftersom vi är inne på Malmö här ändå, då dyker ju farsan upp igen här nu då.
Mm.
För vi får ju ändå tacka din farsa för att han gav ju oss ändå någon sorts identitetsgrej där. Mm. Det var ju där, det var när du var i Malmö som han började snacka om att Blåvitt bara spelar brotta fotboll. Den håller ju sig fortfarande. Jag tänkte, jag måste ha med det någonstans ändå. Du får skicka tack till farsan ändå att han gav oss den. Vi precis som Rensa Fisk och Simon Tärnramsan så embracear vi sådana här saker och äger dem istället.
Ja.
Kanske en losertänk också.
Jag vet inte. aldrig.
Det är kul i alla fall.
Ja.
Och sen så vart det utomlands.
Mm.
Till Holland.
Mm.
Till svenskklubben Heerenveen.
Mm.
Vad har du att säga om Heerenveen som stad?
Liten by i princip, men lika mycket folk i stan som det var på matcherna. Så det var ganska häftigt. Den tog ju typ 25, mellan 25 och 30 000 tror jag, och det var alltid över 20, och det bodde typ 20 där. Så att
spökstad då när ni spelade?
Ja, i princip så var det så. Det var en fantastisk miljö att komma till som ung spelare och få utveckla den fotbollen som man hade byggt i Sverige, och fick ju en, jag och Sam hade ju en pangstart där tillsammans under vårt första år där. När vi gick under smeknamnet Super Swedes, som var supersvenskarna. Så alla mötte Heerenveen, så var det oss som de förberedde oss för hur de skulle stoppa.
Men det är inte dåligt för egot.
Nej, det var det inte. Det var en bra klapp på axeln. Och vi spelade ju på vänstersidan. Jag var ju vänster in och han var ju vänster ytter. Och vi passade ju mycket till varandra.
Jag vet att Sam sa det, för det var någon match som han inte skulle spela av någon, jag vet inte varför, men och då så tänkte han det, att jag ska se matchen hemma och så ska jag bara sticka ner på stan och handla upp med något gott till matchen liksom, och insåg att så här, jag får inte tag i något för att det är stängt. Ja. Allt är stängt.
Ja. Ja, det var speciellt, så var det ju.
Du lirade inte med Ödegård där också?
Jo, Martin spelade också.
Det är också han har gått bra för också.
På tal om upphåsade normen.
Ja, exakt.
Nej, men kommer han nå världstoppen till slut då, tror du?
Ja, han är ju ja, fantastisk.
Precis, inte dålig så.
Nej, han är i Arsenal liksom och spelar ordinarie i princip där, så att det är väl redan på den absoluta högsta nivån man i princip kan komma, och han är fortfarande inte mer än 22-23, så att han har ju fortfarande utveckling i sig, och jag tror att han kommer vara där uppe och hossa i de största klubbarna under sin karriär, det är jag ganska övertygad på.
Vad ska jag säga, varför blev det inte längre utomlands?
Egentligen från grunden var det, men jag hade ju som jag sa precis ett jättebra första år tillsammans med Sam, och vi gjorde både mycket mål och en hel del assist, och det flöt på som fasen. Sen så fick jag tyvärr en jäkligt allvarlig skada som gjorde att innan jag helt kurerade mig, så tog jag nästan 1,5 år där jag opererade min fotled. Men en sak där det var mer på tal om hur du vill leva ditt liv efter fotbollen än om du kan fortsätta, för jag hade kunnat fortsätta spela fotboll med det, men jag kände att om han säger till mig att vill du leka med dina barn den dagen du slutar spela fotboll utan att ha någon smärta, så skulle jag nog rekommendera dig att göra detta. Och då kände jag, för mig så var det inget val då, utan då kör jag bara. Och sen så hoppades jag på att det skulle bli tillräckligt och det inte skulle bli slutet, vilket det inte har blivit, även om jag blivit påverkad av det, som alla blir av skador, så är det ju någonting som tyvärr sätter ner din kropp och din fysiska potential på det sättet.
Ett stort break i karriären så att säga.
Liksom. Det var nog det tyngsta. Jag bröt fotleden även i Malmö när jag hade 6 månader kvar på mitt avtal. Jag kom ju med bruten fot till Heerenveen och hade ju egentligen de första matcherna där som var träningsmatcher innan jag egentligen blev inkastad direkt i det, och sen så gick det bra från början och sen fick jag den smällen som var en del av det här brottet som jag fick i fotleden, men då fick jag liksom en ny twist på ett annat sätt som gjorde att jag var tvungen till åtgärda det här då som var där inne, och jag fått 2 ganska allvarliga smällar på samma ställe, då blir din kropp och din funktion nedsatt.
Men då rann det liksom bara ut i sanden.
Ja, men sen när jag kom tillbaka, så jag kom ju tillbaka efter 8-9 månader kanske och började försöka träna och spela lite mer. Jag kände ju liksom att jag var inte tillräckligt bra. Så för mig så var det mer jag måste hitta fart någonstans igen. Och då så var det AIK och Rickard som var väldigt på under den perioden. Och jag kände att min familj eller min sambo är från Stockholm och det passade bra liksom familjemässigt så. Och så tutade vi och körde på det.
Vill man extra mycket till Sverige när det går jobbigt i fotbollskarriären?
Ja, jag tror att det är ju en trygghet såklart. Det är det ju. Både med tanke på att de också vet vem du är och du har ju på något sätt någon typ av identitet i ditt hemland när du ändå har tagit dig fram och gjort dig ett namn ju, som gör att sen så tycker jag det är jäkligt roligt att spela i Sverige med atmosfären och det som finns kring de svenska klubbarna, så det kändes som hellre det än typ Danmark och sånt.
För det känns som att det finns ganska mycket hemvändare till allsvenskan i allmänhet nu efter föregående år och allt som det innebar. Söker man sig till tryggheten liksom?
Jag tror nog det.
Ja. Här någonstans måste du ändå börja tänka sådär, fan, ska jag spela i alla storklubbar i Sverige? Så kan man göra någon sorts bingo här och checka av dem allihopa? För jag vet, det var ju också snack om, det var ju rykten om Bayern efter AIK där. Just med Jesper Jansson connectionen där liksom.
Ja, nej, men om man ser till SM-guldsmässigt så har vi väl varit i de största nu. Det har väl varit det i Malmö, Blåvitt, Norrköping, AIK va?
Ja, den någonstans.
Va? Du frågar oss?
Ja, det jag var inte helt, men
har jag varit någon mer stans?
Nej.
Var jag en sväng i
Djurgården? KF har, men de har ju inte så många guld. Och Bayern har ju en gång är väl ingen gång. Så, ja.
Exakt.
Så att man får väl ändå säga att jag har varit i de mest framgångsrika i alla fall. Om man säger största, det är ju en, det får ju vara en tolkningsfråga. Mm. Man tycker är störst.
Känslan som man har när man bara tänker så här, när Simon var i AIK, att liksom, att det gick skit där. Gick det skit där? Eller var det bara, gick det inte bara superbra? Liksom, eller?
Jag skulle väl säga att första halvan, jag kom ju tillbaka från 1 års frånvaro från fotboll. Och det är ju, tar ju alltid sin tid, och det var jag ganska tydlig med att jag kommer behöva lite tid för att ta mig i form. Jag var ju på lån bara från mars till november i princip. Ju. Så att det var ingen jättelång period. Och sen så hade jag väl, vi hade väl ganska tungt som lag överlag. Han hade ju precis ändrat till sitt 3-5-2 och vi var ju jäkligt stängda och var väl en fotboll som kanske inte passade min fotboll sett till hur jag vill spela med ett eget spel som ska vara det som drivande. Och nu var det väl mest att springa runt och försvara som blev majoriteten av tid, för vi fick liksom inte riktigt rätt på hur vi skulle agera för att få grepp om motståndarna, och det var väl första halvan. Sen så blev det mycket bättre på hösten, det blev ett lite bättre spel, och då var jag ganska mycket ut och in liksom, spelade inte allt hela tiden, och sen så kände jag väl lite sådär, jag var väl lite besviken med tanke på att jag bara var på lån, kände man att inte man hade en tanke för de spelarna som spelade, de var ju där innan jag kom liksom, och som han valde att satsa på i sista tiden, och då kände jag väl lite att jag blev lite besviken på att plockar man in en spelare som man haft tidigare så vet man ju vad man får ut av honom, och jag har väl inte ändrat min spelstil sen, så att man får lite sämre självförtroende och sådär när det inte riktigt flyter på som man vill, det är ju en sak, men att det skulle vara totalt misslyckat, det tycker jag inte.
Då var du i Norrköping, sen lämnade du Norrköping.
Exakt, det var den.
Tar du. Från din tid i Norrköping så är det egentligen 2 olika saker som kanske har med varandra att göra som sticker ut om man inte ska kolla på planen. För att det går fan inte att hålla reda på allting du har gjort på planen i de olika klubbarna. Vi får hålla oss till det som man kan googla fram, höll jag på att säga. Den ena är ju den här liksom frispråkighetsgrejen som vi ändå varit inne på lite. Det var väl där någonstans som du skaffade Twitter, antar jag.
Ja, det var ganska tidigt tror jag.
Ja. Och det har blivit ganska mycket snack om dig också, liksom årets röst och frispråkigheten och sådär. Är det alltid positivt av de här sakerna?
Ja, jag vet inte, men det, för mig så handlar det väl mer om kanske ge en att man inte behöver vara så putsad alltid för att man är en offentlig person så sett, utan om man ser till standard Instagram och tweetsen så är det väl tack för fantastiskt stöd igår, 3 poäng, nu kör vi. Alltså för mig så är det lite
och så, ja, min broder, du, ja, vet, 3 eld. Ja.
Nej, men det är väl det liksom som jag tycker väl, det är väl, för mig så handlar det väl ibland liksom om, det kan ju även vara diskussioner man har snarare än att det alltid måste vara att det ska vara något spetsigt liksom så. Mm. Både om fotboll och om fotbollsspelare eller vad det än kan vara. Och ofta så har jag ju mycket glimt i ögat i det jag skriver, men det är ju kanske svårt att alltid få fram i text, så att många kan väl ibland tolka det på ett sätt som jag tycker är lite löjligt när jag vet själv att jag sitter och småfnittrar lite när jag skriver det. Men så ser det ut som ibland att det kan vara, och jag vet ju att det är ju svårt att få fram ironin i text.
Har du trollkonto också?
Nej, det har jag inte.
Ett sånt som så här, det här vill jag skriva men jag vill inte att det ska stå Simon Tern.
Nej, nej, det har jag inte. Nej, det har
men
jag
du
inte.
Vet att kommunikation sker alltid på mottagarens villkor, så ja, att, då får man vara bättre helt enkelt, ja, om folk missförstår det.
Ja, så är det ju.
Ja, men det var ju något kontrovers där med Aftonbladet, Sportbladet tror jag, att du hade sågat Håland när du sa att han kanske inte var värd 1 miljard. Mm. Och sådär. Men det blir inte ett energiläckage också.
Jag tycker väl egentligen att det är väl upp till lite mediernas ansvar också. Kanske om man nu vill ha spelare som är tysta som musslor, så att då kanske man ska fortsätta på den egentligen inslagna vägen och försöka hitta saker ur allting som finns. Jag tycker väl mer att det kanske är bättre att man tar det på ett lite annorlunda sätt än att man liksom ska behöva hitta ur russin ur en kaka som liksom egentligen inte finns.
Upplever du att det är samma sak utomlands som i Sverige?
I utomlands tror jag det är mycket mer frispråkigt. Det är den känslan, framförallt i Holland, där var det en helt annat. Det var inget konstigt att sitta och såga någon vid så här som man sitter nu. Liksom,
men de plockar inte russinen på samma sätt?
Nej,
nej,
rubrik av det,
nej, de hittar, nej. Den uppfattningen hade jag absolut inte.
De har inte uppfunnit clickbait i Holland?
Nej, men det är lite så är det väl kanske, men om man ser till att det är ju betalt därefter, och jag tycker ju liksom många grejer som man hittar på liksom, som inte finns någon. Jag har ju varit redan, egentligen borde inte jag sitta här, för jag var ju klar för Bulgarien, en bulgarisk klubb, det var ju helt klart, det stod ju i princip i varenda. Mm. Och det är ju också sådär, nu vi avslöjar är det ju oftast, och sen så är det inte av, så är det fel.
Men fanns det en promille i det överhuvudtaget?
Promillen var att jag skulle åka ner och titta hur det var.
Ja, på den klubben.
Och det gjorde jag inte ens i slut, för jag kände inte för det.
Men där har ju tricket att de skriver uppgifter, kolon. Mm. Då är det inte de som har sagt det, utan då är det någon annan som har sagt det. Mm. Men det hör väl ihop med också att, alltså, så som medielandskapet har blivit, så måste de ha ett sånt jävla konstant flöde för att det ska hända saker. Det är inte att man öppnar tidningen och så står det vad som egentligen har hänt.
Topplocket gick ju på dig häromdagen. När du läste Mölndalsposten. Så du var den enda hela Mölndal som läste Mölndalsposten förut. Men där det då stod, det var en så här, och då var det en insändare, eller det var en så här kolumnist, och då tar man random privatperson som inte borde vara utsläppt i samhället, får skriva text, och då var det så här, såg ett par som pussades utanför John Scotts. Hur kan man göra det liksom, nu när det är corona? Liksom. Och det är så här, då kände så här, den personen, den ger vi utrymme.
Ja, precis.
Nej, men och jag som cynisk som jag är, så tänker jag såklart, det här har ju inte ens hänt överhuvudtaget, utan det här gör de för att folk sen ska bli förbannade på sociala medier och gå in och skriva, vad är det för jävla idiot? De var väl ihop eller bla 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 bla. Ja. Och för det driver ju också trafik då, för varje kommentar så sprids det ju mer och mer liksom. Ja. Och det kanske är tragiskt att det är så de måste jobba.
Men jag tror att det är väl därför också spelare blir, jag tror förr i tiden, nu är ju inte jag så gammal, men det kändes som att det var lite mer öppnare då på ett annat sätt. Nu har det blivit väldigt mycket stängt, och spelare har blivit väldigt stängda ut mot media också, på grund av att de vet detta fenomenet liksom, som är att det spelar ingen roll vad du säger i princip, så kommer det ändå tas ut någonting som är liksom helt ur kontext liksom.
Ja, men förr i tiden så var det ju för att det inte publicerades med pushar, utan ja. Det var i en tidning.
Ja.
Och det är klart, du, om ändå någon har köpt tidningen så behöver du inte locka in dem med en fläskig rubrik. Nej. Utan du sitter med tidningen i handen och ska gå igenom den. Nu ska du få folk att driva dem till din sida, och det är väl, det är väl den driften som kan bli lite vidrig stundtals.
Ja, men och problemet blir ju som i det, det här fallet då med den här med Håland-grejen, att du, för då skriver de att du sågar honom. De allra flesta kanske inte går in på alla heller, utan då tror de bara, jaha, varför sitter han och sågar honom? Han är inte så jävla bra spelare själv ungefär liksom. Och så ser de inte att du sågade inte honom, utan du bara hade en tveksamhet kring värderingen.
Ja, det var när han var i Salzburg, tror jag, va? Och sen så tittade jag på någon match där, så, så skrev jag ungefär typ som att nej, jag hade inte betalt 1 miljard för det där. Han springer mest runt och viftar med armarna. Men det har man fått äta upp nu kanske.
Jag tänkte säga, det är inte scout du ska bli.
Men har du sett det? Eftersom du ändå är frekvent twittrare också. Visst är det fint det här Twitter har skapat nu, att när du delar en artikel så frågar den så här, har du verkligen läst den här?
Ja,
jag tycker att det är jävligt bra. Det är så här en liten påminnelse om att så här, var inte dum i huvudet.
Nej, precis.
Den andra saken som det ändå var väldigt mycket prat runt dig om när du var i Norrköping, var ju den här att du var med först en intervju i Norrköpingstidningen, tror jag, och sen så var du med i en längre podd med Olof Lund där du pratade om att du inte hade mått så jäkla bra, psykisk ohälsa och på väg att gå in i väggen och sådär. Jag skulle säga det till våra lyssnare att ska vi ta upp hela den grejen nu, så får vi nog göra ett specialavsnitt till här. Och jag tycker att du har sagt det väldigt mycket på ett väldigt bra sätt om det i Olof Lunds podd. Så vill man veta hela den bakgrunden, så rekommenderar vi det avsnittet. Har ni hittat oss så kan ni också hitta den podden. Men det som kan vara intressant för oss att höra nu är, hur går det på den fronten så att säga?
Nej, men alltså så här är det ju, alla som har varit i det där vet ju att det är ju en lång pågående process som man har under, vissa har ju egentligen under hela sina liv. Jag skulle väl inte säga att, för mig så var det jäkligt intensivt framförallt under den perioden när det var som värst. Jag har ju fått en stabilitet och också en kunskap om min egen kropp som är liksom nu nästan, för att folk ska förstå det, så måste man ju nästan lyssna på Olofs intervju om man ska förstå hela bilden liksom, av att man inte går från att man knappt kan gå till att spela fotboll. Det är en ganska lång väg att vandra. Och där var ju jag, men alltså nu sett till den dagen när jag ändå började känna mig liksom tillräckligt energifull och sådär, och framförallt tycker jag det var roligt med livet igen. Det har ju varit, man skulle kunna säga, ett år ungefär nu där jag känner mig liksom, där jag inte haft något bakslag egentligen och haft kontroll på grejerna som de verktygen som jag fick av den hjälpen som jag fick framförallt som gjorde att jag lärde mig liksom hur man hanterar de här grejerna som kom upp liksom.
Har du kunnat liksom vrida upp på den här andra saken, alltså företagandet och sånt som vi pratade om? För vad jag förstod såklart så kan ju det varit en bidragande orsak att du hade för många järn i elden på den tiden. Har du också kunnat liksom öka på det lite nu också?
Jag har ju en förståelse kring vad kroppen klarar av. Det hade jag väl kanske inte då, utan då ser man sig lite som en superman, att man kan i princip göra saker dygnet runt, och jag åkte och jag reste och jag gjorde det ena och det andra. Spelade 3 matcher i veckan för det var Europa, och sen var det tillbaka, så frågade jag igen, så är det okej om jag tränar på morgonen här nu 7 så kan jag åka sen, och sen fixar jag det, sen var jag tillbaka på kvällen och sen var det tillbaka på fotbollen, sen var det match och sen var det samma visa igen, och så till slut så har kroppen ifrån helt enkelt på tuffast möjliga sätt.
Är lätt att få hybris, eller det kanske inte var det du hade då, men som fotbollsspelare tror du det är lätt att liksom man kände att fan, jag är bäst i världen liksom. Det står liksom 20 000 och skriker mitt namn 2 gånger i veckan, och dessutom så fixar man det. Och det, du förstår vad jag menar, är det lätt att hamna i en sån känsla att man kan klara av allt?
Jag tror inte, det var inte den känslan som jag hade, utan min känsla var mer att jag tyckte det var jäkligt roligt med de sakerna som hade utanför också, som gjorde att det var det som drev mig, snarare än att det var liksom något annat. Att jag tycker det är roligt att skapa grejer och skapa saker även utanför fotbollen som också kan bli framgångsrik.
Vad driver dig idag då?
Ja, mina barn och familj såklart, som är liksom det som är det viktiga. Då hade jag ju, det var ju också en del i det hela att jag hade precis fått en dotter, och det är också en omställning i livet. Alla som vet som får barn första gången, det blir liksom något annat, och det är lätt att sitta och säga det, men det blir, när man är, det, blir det.
Vi kan alla här intyga att det blir lite annorlunda.
Ja, och det var väl egentligen där också såklart som var en del i, säkert det också som blev att det blev liksom för mycket till slut som gjorde att jag inte klarade.
Men nu har du någon sorts nycklar att jobba med eller som varningsflaggor som du, som du ser och händer detta, gör jag detta så att säga.
Jag vet när man ska bromsa lite om man känner att det börjar, om det börjar hända lite väl. Eller man känner igen lite, lite symptom och sånt där. Jag hade ju massa olika symptom, men det starkaste, om man kan ta en kort historia egentligen, det var ju att vi skulle spela mot AIK på sommar. Jag kommer inte exakt ihåg, det var augusti tror jag. Dagen innan match så ramlade jag ihop i omklädningsrummet och blev körd till akuten i Norrköping om jag trodde en pågående hjärtinfarkt. Men det var ju liksom ingenting. Det var inget fel på mig. Men min puls gick upp i max och jag ramlade ihop och jag låg på britsen. Jag vet Dale Reese som nu är i Helsingborg som var sjukgymnast och även som är med i landslaget körde upp mig liksom och rätt in på akuten och in och tog, låg hela natten och tog massa olika prover, men de liksom hittade ingenting. Och jag fattade ju liksom inte mer än att det var fan. Nej, okej, okay, det var ingenting.
Fast det känns också sjukt.
Ja.
Börja snälla hitta något.
Ja, men det, men det var ju de facto så här. Liksom.
Ja, det, jag rusade. Jag fick
det här ju, har ju hänt precis, att hitta något nu.
Ja, och jag kände ju liksom ett tryck. Och, alltså det kände, nu vet man ju inte exakt hur det känns att få en hjärtinfarkt. Men min uppfattning var att jag fick en hjärtinfarkt. För att det var liksom, det var tryck över bröstet. Mm. Det var lite svårt att andas. Fort jag andades så fick jag bli yr. Jag kände mig liksom som att det kändes som att min arm började domna bort, min vänstra arm då, och jag hade väl egentligen symptomen för en hjärtinfarkt om man ser till i efterhand, men det som antagligen var då är att man fick en första panikångestattack liksom innan man då identifierade problemet.
Men har du fått liksom liknande minivarianter av sånt här efter också så att säga, eller?
Det var ju det, jag hade ju det konstant dagligen under ett halvår kanske. Mm. Även ett tag när jag kom tillbaka och började spela fotboll så var det fortfarande inte bra, men jag kände liksom att man måste bryta mönstret och bara ligga hemma. Det går liksom inte gömma sig för det, utan du måste liksom tackla det även om det låter tufft. Så det går liksom inte att borra ner huvudet i en soffa eller i en säng och bara tro att det blir över, utan man måste jobba med de sakerna, så precis som man måste jobba med allting annat igen.
Men nu var det länge sedan sist.
Ja, det var det.
Så om ska man vara den cyniska fotbollssupporten så måste man ju också ställa sig frågan så här, kommer det här bli ett problem att du plötsligt inte kan vara med och spela fotboll, tror du liksom, eller du förstår min fråga där också?
Nej, men det tror jag inte. Det har jag svårt att se, och skulle det vara så har jag förhoppningsvis dratt i handbromsen tillräckligt tidigt innan jag börjar hamna i den hålan som jag var då. Men nu framförallt så har man liksom, du har en annan kontroll på din kropp och på ditt huvud och på ditt mående som jag liksom inte som jag inte hade då, men som jag har lärt mig att få liksom, så att det är jag inte orolig själv, utan det känns som att jag har en bra grund och tillvaro nu att stå på.
Och du mår bra i Göteborg och Lerum och IFK Göteborg?
Ja, absolut. Jag trivs jättebra. Ja.
Du pratade om ditt huvud precis, och jag tänker göra den sjukaste övergången i världshistorien.
Oj.
Det var nämligen så här att du höll på att bli av med ditt huvud.
Ja.
Såg vi i din presentationsvideo.
Ja.
Det såg ut som att de höll på att vrida av nacken på dig.
Ja. Ja, jag vet inte fasen vad det är, och varför man testar nacken, det vet jag inte egentligen i en läkarundersökning, för den, jag nickar inte i alla fall.
För det kan ju hända.
Ja, kanske.
Jag har sett bakan nicka, så det kan hända. Ja. Hur kändes det med din presentationsvideo? Vad var dina spontana tankar när du såg den? Om man likställer den med till exempel den som det senaste nytillskottet fick.
Ja, nej. Jag lägger väl ingen jättevikt vid presentationsvideorna i sig, men det är klart att det såldes väl inte 1500 årskort när jag presenterades.
Här kommer en kille som kan titta åt höger och kan sitta åt vänster. Och det är ju bra om man ska vara på mittfältet.
Ja.
Vi ska ändå släppa iväg med den glädjen. Det har också varit en sån puck som sagt att det här får ni inte missa och fråga om.
Nej.
Terns presentationsvideo. Men
nej,
det var ett speciellt val av bildmaterial.
Var det, jag ska vara helt ärlig, så är jag inte helt hundra på vad jag har sett hela själv då, mer än de bilderna som har dykt upp.
Nej, de håller på att vrida nacken.
Ja, okay.
Ja, men så står det också välkommen Simon i slutet med en font.
Vi ska inte vara för... Nu är Simon här, vi har lyft frågan. Ja. Nu tycker jag vi går vidare. Och vi går vidare väl genom att släppa iväg våra kära lyssnare.
Ja, men absolut.
Ja.
Och vi säger jättestort tack till Simon för att du var med i BB-podd. Och vi hoppas att du får lägga ytterligare ett SM-guld till dem du har. Så att du blir unik eller vad det var.
Ja, precis. Nej, det hoppas jag också. Tack snälla.